Ja, då är vi redo att sätta igång och idag ska vi prata om hur man kan leva ett autentiskt liv som jag blivit lite av så här modeord. Och med mig idag har jag Maria Appelqvist. Hej Maria!
Hallå Åsa! Hej!
Hey. Och jag heter ju då Åsa Rydhard. Du hittar mig på rydhard.com. Jag driver storyakademin.se. Och det är mig man vänder sig till om man vill ha hjälp med att uttrycka sig, hitta kraften i sin story, bli mer synlig, göra karriär, whatever, whatever. Ni kan läsa mer på andra ställen om det. Idag är vi mer intresserade av dig Maria. Du är ju doktorerad inom sociologi. Du undervisar på Malmö högskola.
Ja, universitet är vi numera.
Är det universitet numera?
Ja.
Oh, ser jag, hänger inte med. Mm-hmm. Du har skrivit böcker. Mm-hmm. Din första bok handlade om, var en guide genom, en reseguide i Janteland. Mm. Jante, det där som vi älskar och hatar, eller älskar att hata. Och du har på senare år också skrivit en bok på engelska som heter Conscious Love, alltså medveten kärlek. Kan man väl översätta det som, eller hur? Mm-hmm. Där du intervjuar par om hur de lyckas hålla ihop och odla sin kärlek och vad det betyder att ha en bra relation. Mm. Och du har så oerhört många spännande strängar på din lyra. Så att jag tänker, du kan berätta lite om dig själv.
Ja, just det. Jag ska börja med att säga, Anna, fråga, vad heter Janteboken? Du och din jante, Reseguide i Janteland hette den.
Okej.
Okay. Och det är ju faktiskt så att jag tänker att den boken är faktiskt det första startskottet för att min resa som doktor i sociologi och en gång i tiden faktiskt vara en utav experterna på migrationspolitik. Så när det hände någonting som gällde flyktingar eller migrationsfrågor i Sverige under 90-talet så var det mig som journalisterna ringde till. Och det här tog mig både till USA för att studera och förstå skillnaden mellan det liberala landets politik och den svenska välfärdsstatens politik. Och det här fick mig att förstå och börja lära mig mer och tänka mer kring vad är det som ligger i den svenska kulturen egentligen. Vad handlar den svenska kulturen om och på vilket sätt, vad gör den med oss människor? Och som ni vet är den ju också väldigt välfärdsstatspräglad. Och det här tog mig till Malmö. Jag kommer från Umeå och så jag gjorde en ganska lång egen migrationsresa och det var ett medvetet val för mig. Jag ville flytta till Malmö som på den tiden och fortfarande är en av de städerna man brukar säga, ja, men, fixar man inte integration här, fixar man inte mångfaldspolitik här, vart kan man då i sånt fall göra det? Så för mig var det också ett testcase, men jag sa också att jag ville hjälpa till att bidra och utveckla Malmö högskola som det var då i deras ämne då kring internationell migration och etniska relationer. Och vad som hände när jag flyttade till Malmö var att jag ganska snart blev involverad i olika forskningsprojekt som igen visar den här politiska betydelsen av hur man väljer att ge pengar till vissa institutioner som man vill ska bli viktiga. Och på den tiden så ville man att det här ämnet skulle växa och bli viktigt. Mm. Så jag var involverad i forskningsprojekt och ganska snabbt kom jag underfund med men det är någonting som är problematiskt här. Vad är det som gör att människor säger en sak men så gör de någonting helt annat? Mm. Till det här handlade till och med inte bara om tjänstemän som jobbade med frågan utan även alltså positionella ledare. De tog helt enkelt inte ansvar för det de sa de skulle göra. Och det här var startskottet egentligen för mig till att påbörja en helt ny resa där jag vände om så här åt ett helt annat håll. Och började då en utbildning i professionell coaching. Jag var en av de första i Sverige faktiskt. Var med och bildade Internationella coachfederationens branschavdelning i Sverige. Och där startade jag också egentligen ja, mitt företag. Jag började ju ta an de här ledarna som coachingklienter för att hjälpa dem att förstå mer av sig själv. Så de kunde gå till jobbet för de faktiskt vill uträtta någonting och inte för att enbart ha en lön eller navigera.
Ja, för jag tänker att jag hör ju att du såg ett problem och du tänkte att, för du hittade en lösning. Så vad skulle du säga att du såg att det var för problem som egentligen gjorde att de här
ja, alltså om problemen vi kopplar uppstod. Tillbaka till idag så kan vi säga att de var ju inte autentiska.
Nej, fast det kanske var inte riktigt så du uttryckte dig då. Eller?
Nej, för då hade vi ju inte ens förstått ordet. Utan problemet var ju egentligen väldigt handfast och det var ju just det här att nej, men jag såg att människor tog inte ansvar. Jag såg att man satt och sa en sak. Jag såg att man upprepade hjulet om och om igen. Man lärde sig, alltså man, och jag satt som forskare och sa, men vänta nu, om vi tittar på flyktingmottagningen i den och den kommunen. Nej, man skulle skapa sina egna erfarenheter. Och det var här jag lärde mig någonting om att människor växer, inte genom det de lär sig här. Och intellektuellt förstår utan att höra som information. Utan man måste skapa deras egna erfarenheter. Och för mig blir ju då coaching att skapa workshops kring det. Men också att skapa, att jobba med klienter. Det blir ju att man tar dem in i... Idag kan jag sätta ord på det, det kunde jag inte då. Men det är att man tar dem in i en självreflekterande erfarenhet. Genom att ställa de här frågorna till dem som de själva inte har tänkt på. Eller varit intresserade av.
Är inte det lite typiskt svenskt ändå om vi pratar kulturell kontext? Att vi är väldigt fast i gruppen, konsensus, att alla ska lyssna in varann hela tiden. Plus det här, kan själv.
Ja, och är det inte därför som det har blivit så egentligen också att i Sverige har man aldrig tagit coaching som på allvar vad det skulle kunna innebära för att skapa en transformation, förändring. Om vi tittar på i andra länder, jag menar en av mina bästa vänner i Storbritannien, hon har lett storskaliga projekt där Storbritanniens regering har initierat alltså coaching av ledare i skolor, va? College, alltså motsvarande högstadier och resterande. I Sverige har man ju aldrig liksom, coaching blev någonting som blev en arbetslöshetsfråga. Karriärrådgivning. Och nu blivit någonting som nyanlända får. Va? Alltså man har inte sett det som det verktyg som det faktiskt kan vara för att skapa organisationer som förändras, förstår förändring och utveckling. Och det kanske inte är så svårt och förstå egentligen, eftersom välfärdsstaten vill ju ha en slags stabilitet. Och mycket av våra institutioner handlar ju om den här byråkratin ändå. Som ska stå för stabilitet och ordning och så, va.
Jag försöker sätta fingret på det där lite grann, Maria. För jag upptäcker ju när du pratar om det att det förmodligen ligger ju dolt i våran kultur hur vi ser på ledarskap. Ja. Verkligen. Vi vill inte ha starka individualistiska ledare som gör sin egen grej. Utan vi vill ha ledare som är förvaltare mycket mer.
Det är jättebra. Och när du säger det, Åsa, så inser jag också att till exempel hur man pratar ju inte här i Sverige om karismatiska ledare. Det är ett fult begrepp. Det är ju etablerat inom ledarskapslitteraturen, karismatisk ledare. Utan vad säger vi för någonting? Utvecklande ledarskap.
Ja, coachande ledarskap.
Ja, precis. Ja. Alltså vi har liksom hittat på nya ord för det man i andra länder faktiskt säger. För karisma är fult att ha i Sverige, det får man inte ha, va?
Men alltså det där är farligt, nu måste jag bara säga, här ska bli som en avstickare. Det där är jättefarligt, därför att jag har ju varit ledare i en rörelse där karisma ändå finns.
Ja, just det.
Och jag har varit en karismatisk talare och transformational talare / ledare. Och om man inte vill erkänna att karisma är viktigt eller finns, så blir man också försvarslös mot det.
Ja.
För det finns ju människor som har karisma, som är liksom den här typen av människa som kan ställa sig i spetsen och få andra med sig. Och har man inget skydd mot det därför att man inte vill erkänna att det finns, då blir man ju väldigt utsatt.
Ja, och det är ju därför som jag idag har kommit att prata om sex och power. Alltså utifrån begreppet energi, va? Att det handlar... Vi pratar om sex, just power i Sverige, som något som är förtryckande, som trycker ner människor och kan bli abusive och verkligen skapa hinder, framförallt för kvinnor och organisationer. Men om vi inte pratar om det här som, alltså det är ju, det är också det som driver oss som människor, och det är det som gör att människor faktiskt våga gå sin egen väg och göra saker. Men vad vi ser ofta är ju den här toxic, som man säger på engelska. Alltså helt enkelt en sexualitet som skapar destruktivitet, för att helt enkelt vi har inte verktyg och vi pratar inte om det, och det är så förtryckt och det finns så mycket tabun och sånt, så då blir det, har det de avtrycken.
Ja. Så du börjar i alla fall coacha ledare till att lyssna inåt och höra sin egen röst och så? Ja,
det kan man säga jag gjorde, och det är ju, det här är ju ganska intressant. Och sen hade jag ju ett väldigt stort fokus på min egen business egentligen, mitt eget företag. Och ja, människor kom in, jag coachade människor, och det här liksom livet fortsatte så. Jag var tjänstledig ett tag och var ute och reste och sålde mitt hem, slängde mig utanför min bekvämlighetszon, prövade olika nya saker. Men så kom det en dag när jag då träffade en väldigt spännande kvinna. Kanske skulle ha henne med, Desiree Rova och Maynitz.
Ja, just det. Det har du.
Vid tillfälle.
Ja.
Då jag träffade henne, och hon har då ett företag som heter Maynitz som handlar om våra psykologiska behov. Mm. Och vi hade träffats och pratat om det här många gånger, och då sa det, jag har ju några forskare som skulle vara involverade här, men de gör ju inte någonting, de levererar inte ens. Och då slog det mig, för under den här tiden så hade jag då blivit programansvarig för ledarskap och organisation på Malmö universitet, eftersom vi nu var universitet, och så tänkte jag så här, men för mig blir det så här, nu stärker jag upp det vetenskapliga i det vi gör, och det behövs. Om man omvandlas från högskola till universitet så behöver det hända en massa saker som skalar upp undervisningen, och det är ju en av mina styrkor. Men när jag pratade med Desiree och började förstå våra olika psykologiska behov, och så sa jag det då, men vi skulle kunna ha det. Alltså det här skulle kunna vara ett forskningsämne hos oss och någonting, ett verktyg som vi lär studenterna, för jag vet ju att en av anledningarna till att jag fortfarande undervisar, det är ju att jag når hundratals studenter i min undervisning. Mm. Där jag planterar frön om alla de här sakerna som vi pratar om. Medan jag i min egen verksamhet bara når ett handfull. Och det är ju de som redan är upplysta så att säga, och vill ta sig själv till nästa nivå. Mm. Så för mig blev det då väldigt tydligt att förstå när jag lärde mig att jag hade behovet utveckling och bidra. Ja, men helt plötsligt så ramlade hela mitt liv på plats. Jag sa till och med att jag flyttade från Umeå för att jag ville utveckla och bidra med Malmö högskola. Och utveckling visste jag ju att det får jag ju inte på universitetet i den här nuvarande formen. Men genom att plocka in forskningen i det här så har jag mitt behov av bidra är i högsta grad tillgodosett. Så nu kan jag se egentligen varje dag hur jag tillgodoser de här behoven. Och gör jag inte det så inser jag att jag egentligen inte mår bra. Medan tidigare så var jag inte medveten om det här. Så till exempel nu när jag är med i en show och så bidrar jag. Eller hur? Men det som är så härligt här egentligen, det är ju att här har vi kombinationen av både bidra och utveckling. Därför jag vet att människor lär sig någonting här. För utvecklingen handlar ju om längtan efter att lära sig, att vi lär oss hela livet. Mm. Och det är väl det också som krävs för att vara en autentisk människa och framförallt också en autentisk ledare. Det är ju att jag är en person som lär mig hela livet och jag förstår det och jag söker det aktivt på något sätt. Vart är mitt nästa lärande? Och det har väl guidat mig de sista 20 åren skulle jag vilja säga väldigt tydligt, att jag har tänkt, vart växer jag härnäst, vart går jag härnäst, vad behöver jag härnäst?
Alltså det här är jätteintressant. För att allting hänger ihop och allting gränsar till vartannat. Ja. Ju. Och nu börjar vi komma in på riktigt på det här med autenticitet.
Ja.
Och det finns ju så många ord för det här och varför det är viktigt. Så vi ska strax gå in på och prata om just varför autenticitet har blivit det här modeordet och vad det kan betyda. Men det frigör ju sån kraft hos människan. Jag vet att du upplever det hos dina klienter och jag har upplevt det hos mina. Och kommer med en fråga som handlar om någonting som man kan ta på, typ så här, hur ska jag göra med skriven text eller vad det nu är. Och så upptäcker jag det snart att vad det handlar om är att de vet inte själva vad det är de vill. De känner, de vet inte själva sin egen story, som jag brukar säga då. Och i storyn så finns ju deras mission, deras vision, deras värderingar, den de är. Mm. Och när de hittar det, då är det det problemet de hade från början, då är det borta. Då vet man vad man ska säga och vad man ska göra och vart man ska någonstans. Och det blir oerhört mycket mer kraft, det blir flow och det blir momentum. Mm. Så att hitta det här och att leva autentiskt och sant mot det man är ju väldigt kraftfullt. Mm. Så om vi ska prata autenticitet då, det är ordet eller det begreppet. Vad tänker du om det? Ja, alltså, vad innebär det egentligen?
Ja, det är ju väldigt spännande, för att man kan säga vad som hände när jag började undervisa i ledarskap och organisation. Det var ju att jag helt enkelt teoretiskt idag pratar om allt det jag har erfarit under de sista 20 åren i min verksamhet. Ja. Och det handlar ju om, det ena är ju det man, intrapersonella perspektivet. Om man säger intrapersonellt så handlar det om jagets kommunikation med jaget. Det handlar om allt som, vem är jag, vad är viktigt. Alltså helt enkelt att skapa den här självreflekterande processen över mig själv. Att förstå att jag är inte mina tankar. Jag är inte min kropp. Är inte mina känslor. Det är någon annan. Men vem är det? Alltså det är ju den intrapersonella perspektivet. Och det intressanta är ju att det här är ju inget som coaching har hittat på som, eller så, utan det här är ju, det här går ju tillbaka till klassiska sociologiska teorier och psykologer och annat. Det här pratade man ju om under början av 1900-talet, ja till och med under 1800-talet kan man liksom säga, men framförallt växte fram under 1900-talet. Så intrapersonell perspektiv. Det andra är vad vi kallar för interpersonell kommunikation eller processer. Det är kommunikation.
Mellan människor så att säga.
Ja, det handlar ju om mellan människor. Och när man förstår att den här kommunikationen är processer som ser olika ut, då blir det ju intressant då. Och det är det här jag till exempel lärde mig med My Needs då. Allting bara ramlar på plats. Det är ju då att förstå våra psykologiska behov handlar ju att vi kan inte göra som Bibeln säger. Behandla andra människor som du själv vill bli behandlad.
Du, alltså jag är teolog, så det skulle vi kunna då, du har missförstått. Filosofiskt sett, Maria, så innebär den där texten att du som människa vill ju bli behandlad utifrån den person och den personlighet du har själv. Och det är så du ska behandla andra.
Ja, just det.
Men vantolkningen är att du ska göra sånt för andra som du vill att de ska göra för dig. Alltså typ ge dig grejer eller så. Alltså. Men det är inte det. Precis. Den respekt du vill ha ska du ge andra. Ja. Men fortsätt. Sorry.
Ja, just det. Men, ja, precis. Och det är ju, vi vill ju ha en massa saker. Så om vi vill ha respekt så ger vi det till andra. Men om vi säger så här då. Att om jag har utveckling och bidra som behov och Åsa skulle ha samhörighet som behov. Då måste jag förstå att för att kunna nå henne så måste jag kommunicera på ett helt annat sätt. För alla de här olika psykologiska behoven, de kommunicerar på olika sätt. De har olika drivkrafter i livet. Så medan utveckling lever för att lära sig saker och utvecklas, så skulle man kunna säga samhörighet vill vara i kontakt med andra människor. Och det betyder att det är mycket viktigare att vi är överens och att jag inte har trampat någon på tårna än att jag står upp för mig själv och liksom säger det här är viktigt för mig. Så när vi förstår de här sakerna så förstår vi också hur vi medvetet och intentionellt faktiskt på ett mycket bättre sätt kan kommunicera och bemöta andra människor där de befinner sig.
Ja, och det där älskar jag. För jag brukar säga själv, en av mina grundvärderingar är respekt.
Ja.
Och jag anser att man ska ge andra människor respekt även om de inte själva klarar av att sätta sina gränser.
Ja.
Precis. Och väldigt många gör inte det.
Nej.
Jag tycker det är hemskt. Ja. Men att faktiskt komma in i det stadiet själv som ledare och som människa, att fundera över vad är egentligen den här människan behöver, vad befinner den sig, hur kan jag hjälpa den vidare, hur kan jag respektera den som person. Det är jätteviktigt.
Ja, verkligen. Och sen den tredje delen av autenticitet omfattar egentligen det vi skulle kunna kalla för utvecklingsperspektivet då. För att autentiskt, alltså hela forskningen kring autentiskt ledarskap som vi ser det har ju vuxit fram från det man tidigare, och man kallar det ibland för transformativt ledarskap. Transformation handlar ju om att utveckla, skapa förändring, få saker att hända i organisationer. Där är man en transformativ ledare. Mm. Medan man ofta pratade om det här, så fanns det väldigt lite förståelse i, men hur gör man egentligen? Hur går det till? Alltså, vad behöver hända för att man ska kunna skapa förändring? Och det var från det som hela den här teoribiten kring det autentiska ledarskapet växte fram. Mm. Och då kan man säga att då finns det en hel, så att förstå vad betyder då det att skapa utveckling. Och det är en slags kompetens som autentiska ledare har. Därför att de har förstått sig själv. Mm. De förstår hur man kan kommunicera och relatera till andra människor. Och i det också få till stånd och kunna skapa utveckling. Så de här sakerna hänger ju ihop helt enkelt. Mm.
När vi pratade om det här, när vi förberedde det här avsnittet. Mm. Så sa jag så här att baserat på min egen erfarenhet då, inom kyrkan. Ja. Att transformativt ledarskap, som jag har befunnit mig i den rollen. För menar, i kyrkan handlar ju om personlig utveckling. Man vill att folk ska förändras. Men för att få med folk i den processen så måste man kommunicera på ett autentiskt plan. Där man skapar äkta relationer. Mm. Och det där är väl något som nu också har nått ut i hela vårt samhälle på ett sätt. Då, eller blivit lite mer globalt. Ja. För att man vill inte ha falska, man vill ha det äkta. Man vill ha en relation. Och du kan inte tvinga dig till ditt ledarskap. Människor väljer vem de vill följa. Och de väljer de som de kan lita på. De har förtroende för. De känner att de kan connecta med. De som är karismatiska kanske. Ja. Och våga ta ledningen och gå före. Och då är det ju så att för att klara av det så måste du vara autentisk. För att du kan inte gå runt och fejka någonting. Om du ska klara av att gå in i den rollen. Så att transformativt ledarskap förutsätter autenticitet, säger jag.
Ja, absolut. Ja, absolut. Och det är väl där som det växte fram också. Det är naturligt hur de här hänger ihop helt enkelt. Mm.
Så det här är kraftfullt. Det här är framtidens sätt att vara ledare på. Ja. Men så är det ju så jäkla svårt, Maria, att vara autentisk. Vi pratar lite om varför det är så svårt.
Ja, och det är ju det. För att om du är autentisk så har du ju väl verkligen lärt känna dig själv. Mm. Och när du har lärt känna dig själv så vet du ju vem du är. Du vet dina värderingar. Du har satt upp någon slags etisk moralkompass på något sätt för dig själv. Du känner till din historia, dina tidigare programmeringar. Så du lägger märke till när de dyker upp. Också i relationer med andra människor. Så då kan man säga, det var en programmering från tidigare. Så nu, nu blev jag arg. Nej, jag vill plocka bort det. Alltså, det här kräver ju någonting väldigt exceptionellt egentligen av många av människor. Om vi tänker om oss att vi lever ju då ett samhälle där de flesta människor, de går till ett jobb. För de vill ha en lön, de kommer hem, de sätter på tvn, de lyssnar på radion hela tiden. Alltså de matar sin hjärna med en massa intryck som de inte är kontroll över. Lyssnar på nyheter som också har väldigt mycket negativa tongångar. Alltså vi matar vår hjärna med en massa skräp egentligen. Och när vi förstår det, så det första man börjar göra är att stänga av alla de här oljuden som finns runt omkring. Och börja kontrollera vad är det jag matar in i min hjärna. Och de som är riktigt noggranna med det, de ser ju till att skapa sublima, alltså hypnossessioner genom att lyssna på det innan man somnar. Så till exempel att man kan läsa in sina egna affirmationer där vem vill jag vara och vad är viktigt i mitt liv och hur vill jag leva mitt liv och så. Spelar jag in det på min iPhone och så lyssnar jag på det när jag ska somna och har det på repeat till exempel. Ja, men då skickar du direkt till mitt undermedvetna. Så att alltså, förstå alla de här sakerna, det krävs ju liksom ett litet forskningsintresse också för att vilja göra det. Och att faktiskt,
Ska vi backa lite? Så här, programmeringar. Ja. Jag är ju kulturanalytiker. Ja. Så att, menar, det är vi inte alltid medvetna om då, för att vi är ju Alltså så här, det är så många olika. Det här med att förstå att vi har fått med oss programmeringar eller förinpräntade föreställningar om livet och hur vi ser ut. Det är väldigt naturligt och mänskligt. Det är en sak som är svårt att hantera kanske och börja inse och ta tag i. Det andra är då att faktiskt meta-reflektera, se sig själv utifrån och börja fundera över vem är då jag? Jag kan säga att alltså det här med programmering är inget märkvärdigt. Det börjar ju i samma stund, alltså det börjar redan innan du är född, brukar jag säga. När någon säger, åh, är det en söt liten flicka? Eller är det en rejäl liten pojk? Och sen i samma stund som vi kommer ut så får vi en rosa rosett eller en blå whatever och vi får fotboll och allt, vad det nu än är. Och det är ju den första programmeringen. Alltså att omgivningen talar om för oss, vår nära familj ger ju oss bilder av vilka vi borde vara. Mm. Vilka de förväntar sig att vi ska bli. Och det där skiljer sig väldigt mycket från kultur till kultur naturligtvis. Beroende på om man växer upp i en Eskimo-familj eller i Stockholms storstad eller vad det nu än är. Men det blir ändå så att vi växer ju upp med våra ramar som jag brukar tala om, som vi förväntas passa in i, och sen som kvinna då till exempel eller man, så ska vi då bli en bror eller en syster, vi blir flickvän, vi blir mamma, vi blir älskarinna, vi blir väldigt många olika roller, och att bryta sig loss från det är extremt svårt. För att det vi får i oss när vi möter den andres blick, så att säga, när de andra ser oss, så tror ju vi på att det är det som är vi. Det de vill se. Vi tar ju det till oss och tänker, ja men det är jag. Det är vad jag borde vara. Och då är frågan, om man kan bryta sig loss från det som andra förväntar sig. Vad finns det gömt där bakom? Vem är jag om jag inte försöker bli som andra vill att jag ska vara? Ja. Vem är jag då?
Det du berättar om nu, Åsa, det är ju, vi brukar kalla det inom coaching, alltså fulfillment, att leva ett förverkligande liv. Och i samma ögonblick som man börjar definiera vad är ett förverkligande liv för mig, vad är ett exceptionellt liv, liksom, hur skapar jag det? Mm. I samma ögonblick jag börjar tänka de termerna, då bryter jag ju från samhällsnormen, för samhällsnormen lever ett mainstream-liv. Alltså att bara tänka exceptionellt kring hur mycket pengar jag vill tjäna, vart jag vill bo, hur jag vill leva mitt liv, så har jag brytit mot normen. Och det är så svårt egentligen, så vi säger ju att det är en radikal handling. Det är en radikal handling att välja att leva ett exceptionellt förverkligande liv. Därför att det krävs mod.
Det krävs mod och det krävs kraft. Jag menar, gruppen är alltid mer eller mindre beroende av att alla medlemmar bidrar till gruppens gemensamma liv. Alltså gruppen har ju en identitet. En organisation kan ses som en aktör med ett minne och en framtid och så vidare. Och så är det ju alla grupper i en by eller i en familj. Mm. Och alla medlemmar i gruppen finns där för att skapa den här kollektiva identiteten. Ja. Och det betyder ju att om någon börjar gå någon annanstans eller bryta sig loss, så berör det alla och det kan bli väldigt smärtsamt. Och det är därför man ibland kan uppleva att människor reagerar så starkt. Man försöker göra sin egen grej.
Ja. Och det här då Jante kommer in egentligen. För det var det jag upptäckte ganska snabbt när jag gjorde karriärcoaching av folk under en period. Det var då Jante och min Jante-metodologi växte fram. För jag mötte människor vid tre tillfällen. Du hinner inte så mycket på tre tillfällen. Men jag upptäckte det ju att det finns en anledning du kommer till en karriärcoach. Mm. Du vill någonstans men du vet inte vad och du vågar inte ta steget. Ja, men identifiera den här rädslan då, vad handlar den om? Så den är ju en egen inre process. Men det finns också det som kommer upp och säger, ja men det kan man ju inte. För att när jag slutar hålla tillbaka mig själv, då finns det andra människor i din omgivning som håller tillbaka dig själv. Så jag manifesterade ju in till exempel en väldigt effektiv affärskollega i det under min tidiga företagstid. Vi hade en ambition om att vi skulle starta någonting som hette Institutet för lokala perspektiv. Och jag var ny i coaching och jag pratade mycket om coaching. Och hon var mer så, nämn inte att du är coach. tänk Maria på att du ska vara strategisk. Jag gick ett ledarskapsprogram, jag kom hem från USA och jag hade så här massor av kraft. Jag bara så här, nu ska vi göra det här. Och jag var ju liksom, pratade med folk i regeringskansliet, va? Och migrationsministerns närmaste sekreterare. Hon bara så här, nej, nämn inte ordet coaching. Tänk på att vara strategisk. Och hon försökte liksom hela tiden lägga locket på mig och dämpa mig.
Och vad hon indirekt kommunicerade var, du är nog inte så duktig som du tror.
Ja, eller liksom sådär, du är bara, helt enkelt hon kommunicerade det att du tog match nu.
Ja, nu är du tog match.
Nu har du liksom, nu har du varit och fått en liksom dopamindos där borta. Men tänk på att du är i Sverige och här kan vi inte uppföra oss på det här sättet. Så att det kom ju en dag såklart när hon sa det att du är too much. Det här går inte. Och då sa jag det, men då kan vi ju faktiskt, liksom, hur ska vi kunna vara vänner längre? Det går ju inte om vi inte kan ha ett, alltså hon ville inte vara min vän längre. Det var då jag sa, men då kan vi ju, hur ska vi kunna då ha ett företag ihop? Så det här blev ju döden. Jag förlorade ju, med henne så förlorade jag en av mina bästa vänner. Hon hade blivit som en syster nästan för mig, va?
Ja.
Men när hon gjorde slut med mig, så att säga, så kan man ju säga att då sa ju då min medfattare i boken då, om Jante, han sa ju det, Bosse, vet du vad Maria, det var ju faktiskt så att hon var din Jante. Och det var där vi skiljer i boken mellan interna jantar och externa jantar. Externa jantar är de som finns fysiskt och som vi liksom har omkring oss, så vi håller dem kvar. För att om inte jag stoppar mig själv så gör de det. Så nu har jag omedvetet säkerställt. Så jag minns fortfarande den känslan jag hade när jag körde bil när jag skulle göra ett event. Och jag insåg att det var hon som stoppade mig. Jag lät henne stoppa mig. Och nu har jag inte någon som stoppar mig längre. Det finns ingen som kan stoppa mig. Och för mig var det så här bara, jag är fri. Och jag levde ju i den föreställningen att man kan vara det under många, många år. Okay. Att man kan vara fri från den här känslan. Och det intressanta är ju att jag lär ju mina coachingklienter att skapa, allt vi skapar relation till måste transformeras. Känslan dök upp igen när jag började jobba med liksom medveten sexualitet, som liksom var gränsöverskridande eller någon sån, men det här skulle bli, du är väl för gammal. Jag kan fortfarande tänka det. Ja, men gud, man ska vara 20 år eller 20, liksom, ja, man ska vara ung, man ska vara snygg, jag vill jobba med en gammal tant. Alltså,
ja, herregud.
Så. Ja. så att det här dyker ju upp när vi gör saker som är gränsöverskridande för oss.
Det gör det.
Då är det ju ganska bra, för då kan man ju säga så här att om det här fenomenet dyker upp, det betyder att jag håller faktiskt på att göra något stort och viktigt i mitt liv just nu. Så att faktum är att från att jag, många säger att man ska döda egentligen, nej, det tycker inte jag. Jag tycker man ska lyfta fram så här, det här betyder att jag håller på att göra något som är ganska omskakande i mitt liv. Det är där de här rösterna finns.
Alltså redan förra veckan så sa vi, vi kommer tillbaka till det här i många avsnitt.
Ja.
Men speciellt tror jag förra veckan så vi faktiskt sa så här. Att om du gör någonting som får folk att vilja dra i handbromsen. Eller gå på dig som ett troll eller vad det nu är liksom i sociala medier. Då skulle du fira och säga, yes! Äntligen sticker jag ut och tar plats. Nu är jag på väg någonstans. Istället för att dra sig tillbaka så ska man fira. Men nu ska jag berätta någonting. Jag väljer här med alla mina stories som kommer upp i mitt eget liv. För det är ju inte alltid så tydligt som det ändå var i din relation med din kollega. Det blir ju också väldigt subtila signaler kan det bli i den egna familjen. Och jag har ju min ursprungsfamilj. Jag hade ju en karriär inom IT. Det är inte många som vet. Jag var som en av de mest högbetalda kvinnorna i min stad. Och min familj, min mor och min syster, de reagerade på ett sätt som sa till mig att det här är inte rätt. Alltså, min syster ville inte veta vad jag tjänade, för det mådde hon dåligt av. Och min mamma, hon till och med skrek rakt ut. Vi andra minns han också duktiga. Och allt det här gör ju, alltså det här är subtilt, för de säger inte sluta med det här, gör inte det här. Men indirekt betyder det att om jag blir för duktig, om jag tar ett steg fram, så kommer jag förlora mina signifikanta relationer.
Ja, just det. Och det är ju tyvärr något man kanske måste vara beredd med att göra om man vill.
Ja, och det har jag gjort. Det vet du att det har ju jag gjort. Och det här är ju inte något jag berättar sådär allmänt öppet eller sådär. Men det här är ju en closed room, eller hur?
Men det här är ju det som är... Och det är det som kanske är bra, just att det inte är Facebook Live på det sättet. Ja. Mm. Det är att vi kan prata om det som faktiskt är viktigt och gå på djupet. Så tack för det, Åsa. Men jag tänker ju att det är ju den sorgen många kommer till egentligen. Mm. Det är ju att man inser, jag menar, jag lämnade ju min kärnfamilj egentligen, och min son också, totalt i konflikt med hans behov. Men jag var ju en annan person på den tiden. Idag så funderar jag väldigt mycket så här, ja, men hur kan det gå? Men varje gång jag kommer tillbaka till Umeå, är där, så jag förstår ju att det här är ju inte en plats som jag kan leva på. Därför att här det finns det en annan mentalitet, och vi sitter fast i de här relationerna som vi har.
Ja, men ibland kanske man måste gå för att få växa. Ja. Har man tur kan man sen få komma tillbaka och återkoppla och börja på ett annat spår, om man förstår vad jag menar. Men alltså, jag hade en gång en ung kollega som stod inför valet att doktorera eller att stanna i det landet där hennes pojkvän bodde. Och han var väldigt anti, kan man väl säga. Mm. Och då sa jag till henne så här. Ja, men tänker att man ska göra sitt bästa för sin partner och sina relationer naturligtvis. Men när man kommer till sin skiljeväg, så kanske ibland det är viktigt att tänka över, vart vill jag gå? Mm. Var behöver jag gå så att jag inte dör, skärs lite och allt det här. Och sen de som vill gå, som jag möter på vägen, som är på väg åt samma håll som jag. Det är de jag ska slå följe med. Mm. Även om det kan kännas tufft. Ja. För jag menar, om jag har vuxit, jag kan inte avväxa mig. Då måste jag förkrympa mig. Och du vet att det finns en väldigt, väldigt stor dold antal människor som är deprimerade. Och det beror på att de är intelligenta, välutbildade, utvecklade människor som håller sig tillbaka. Ja. Och att hålla sig tillbaka är nedbrytande. Det gör att man inte mår bra. Och det här är ju tufft. Det är ju tufft alltså. Mm. Det är inget man säger så, ja, men det önskar jag dig. Ja. Nej.
Nej, verkligen.
Men det kanske är värt det, om man säger så då. För man får ju den här kraften, eller hur?
Ja, verkligen. Och det är ju, jag tänker också på när vi pratar nu. För att vi är ju, både du och jag, vi pratar ju en liksom diskurs om utveckling. Alltså vi har ju utveckling som behov, både du och jag. Och det här är ju, för de som har utveckling som behov, så är ju det här så viktigt. Medan för någon som har samhörighet skulle aldrig kunna göra de här valen som du och jag har gjort i vårt liv. Att man kanske bryter och så. Och det är det här som jag tror man, alltså ju mer vi förstår mig själv, så förstår jag ju också mycket mer vem. När är jag i den här flow i mitt liv? Och när är jag inte det? Och vilka människor är det som jag omger mig med när jag inte är det?
Ja, men precis.
Ett som kom upp som ett sånt här citat som jag hade citerat för 4 år sedan på Facebook. Det var det här att man... vår familj... Alltså... Vår familj blir de vänner som vi tar till oss genom livet. Alltså, vi har vår kärnfamilj, men min riktiga familj, det är ju de personer som är viktiga för mig och som finns i mitt liv och som jag ofta på daglig basis eller connectar med, och där vi delar de gemensamma värderingarna.
Nej, men jag möter ju människor som jag förstår när vi pratar, när vi har djup konversationer, att det viktigaste för dem är det lilla livet och familjen.
Ja.
Och då brukar jag försöka hjälpa dem att hitta andra sätt att få växa eller komma vidare i sin karriär eller vad det nu är, som inte hotar det lilla livet. Nej. Utan att de måste förstå, vad är det som får mig att gå igång utan att jag behöver liksom göra den här jordbävsförändringen.
Ja.
Och vara nöjd och trivas. Men som du säger, det är viktigt att var och en uppfyller sina faktiska behov. Och, och nu är vi tillbaka till det här, att förstå sina egna faktiska behov.
Ja.
Jag säger att göra som någon annan är inte att kopiera vad de har gjort, utan att göra den processen de har gjort, kanske man ska säga. Ja.
Kan vi berätta om de här, egentligen den här liksom karaktären som forskningen visar? För jag tycker det är så spännande egentligen. Alltså man ser hur, det är det som är hela pengen med forskning. Det är någonstans att den sätter ord på det, allt som vi redan känner till, men gör det som en karta. Och det är George som i början på 2000-talet, 2003, alltså publicerade det som menar då är karaktären av den autentiska ledaren. Och också se hur det hänger ihop. Så att när den autentiska ledaren har person, och personen, den kommer ju från att jag vet mitt livs syfte. Om jag vet vem jag är, mitt livs syfte, då kan jag vara personerad och då har jag ju hittat en kraft i den personen. Mm. Så det är den första. En annan är det som har med beteende att göra. Alltså det, då är vi tillbaka till varför beter jag mig som jag beter mig. Jo, det är ju för att jag är i kontakt med mina grundläggande värderingar. Jag är i kontakt med mina psykologiska behov som styr mina värderingar. Och det styr också mitt beteende. Så de hänger ihop. Den tredje delen är att vara i kontakt. Alltså behovet av andra människor. Och där kommer ju relationer in. Så vi är ju alltid i relationer, men vissa människor förstår inte just det här vad det faktiskt betyder att skapa kvalitetsmässiga relationer eller skapa connection på det sättet. Som innebär att vi faktiskt lär känna människor istället för att vi pratar om väder och vind och andra ytliga saker. Mm. Så att konsten att kunna skapa kontakt är en tredje aspekt. Och sen har vi någonting som jag har jobbat på väldigt mycket, det är ju det här uthållighet, att vara konsistent i det man gör. Och det handlar ju om self-disciplin. Och jag har faktiskt väldigt med, jag har alltid varit en yogi under de sista åren, men jag har gått tillbaka, under förra året så gick jag tillbaka till gymmet igen och började liksom igen liksom någon slags självdisciplinering i att jag ska gå 3 gånger i veckan. Alltså att disciplinera sig själv och göra vissa saker, eller som man kliver upp och startar morgonen på sin yogamatta. Självdisciplin är en del av att kunna skapa konsistens på alla områden i sitt liv. Och det börjar med att jag gör det med mig själv. För hur jag hanterar en sak är ju hur jag hanterar andra saker också. Och det sista är, som den femte aspekten är, medkänsla, va? Nu kan vi prata om medkänsla, men vad är det? Jo, men det är ju att jag är i kontakt med mitt hjärta. Jag kan känna mitt hjärta. Jag förstår att jag kan vara närvarande i mitt hjärta. Mm. Och när jag kan det så kan jag också känna, förstå andra människor. Man pratar lite så om empati och sånt, men som om det vore någon slags intellektuell aktivitet. Men det kommer ju från att vi är i kontakt med vårt hjärta. Och eftersom vi är så mycket och lever i vårt huvud. Jag menar, en av mina bästa coachingvänner, jag pratade med henne igår. Hon var rädd att hennes man, som är mycket äldre än henne och börjar bli dement, ska ramla ner för trapporna i deras hus och de behöver ett nytt hus. Nu har hon själv gjort det. Och jag sa, men hur kunde det gå till? Och då sa hon, därför jag lever i mitt huvud. Det var liksom, det händer, det är, vi måste vara i kontakt med vår kropp och vårt hjärta.
Jag skulle säga att just när det gäller empati, att min upplevelse är att jag vet att vi är ju skapta som empatiska varelser. Och det största problemet jag möter hos människor, det är att de inte kan skilja på sina egna känslor och andras känslor.
Mm, just det.
Man kan inte separera. Var det allt på listan?
Ja, det var allt.
Ja, vilket tur att jag inte avbröt innan då. Du, vi tänkte så här. Några frågor har du i chatten, kära vänner? Ni som är här och lyssnar och så djupt lyssnande idag. Skriv någon kommentar, någon fråga. Eller bara klicka på unmute och prata i er mikrofon. Mm. Det går bra. Så ska vi alldeles snart få en liten överraskning, en extra present. Vi ska bli guidade i en meditation. Du kan berätta om den, Maria.
Ja, just det. Oavsett om man, många gör kanske det. Men jag tänkte jag skulle ta att vi får kontakt med hjärtat och se vad som finns där för information. Mm. Och antingen, så kan det vara. Men om det inte kommer upp någonting så är det helt okej också. Men vi kan pröva och se vad som händer.
Ja, och tanken,
vi har inte så mycket tid.
Nej, men vi hinner det, gör ingenting. Ja. Tanken är väl också att man ska kunna ta med sig den här övningen ut till badstranden eller solstolen, ja, eller var man nu befinner sig någonstans. Att det är, precis, någonting man kan göra om och om igen.
Ja. Och det här är någonting som verkligen, alltså om man kan starta morgonen på det här sättet, så kan det faktiskt betyda en hel del. Mm. Ta om glasögon för mig. Så om alla är klara, så ta och sätt dig till rätta. Och känn din kropp. Slut dina ögon. Och ta ett djupt andetag hela vägen ner i magen. Och ta till intentionellt andetag hela vägen ner i magen. Och ett tredje andetag. Det betyder inte att du ska sluta andas. Men det har att göra med att vi intentionellt fokuserar på vår andning. Så nu skulle jag vilja be dig att du andas hela vägen ner till din högra fot. Så du förflyttar din andning hela vägen ner till din högra fot. Du kan känna din fot. Du kan känna dina tår. Du kan vara i kontakt med din högra fot. Jättebra. Så nu vill jag be dig att du förflyttar din uppmärksamhet, dina tankar, din andning och hela din uppmärksamhet mot din vänstra fot. Så ta kontakt med din vänstra fot och andas hela vägen in i den vänstra foten. Känn hur du får kontakt med tårna. Andningen tar dig hela vägen ner. Det är jättebra. Nu har du visat för dig själv att du med tankens kraft och uppmärksamhet faktiskt kan flytta din uppmärksamhet. Rikta din uppmärksamhet. Så tänk dig nu att det växer rötter från dina fötter. De här rötterna, de går rakt ner genom platsen där du befinner dig. Och de går rakt ner till jorden. De här rötterna har någon speciell färg. De slingrar sig ner. Och du känner hur de slingrar sig ner till jordens mittpunkt. Där det finns en jättestor kristallkula. Som är formad av järn. Och den här rötterna, de slingrar sig runt den här kulan. Och de hämtar massor av ny energi och kraft från vår moder jord. Och tänk dig nu att de här rötterna som hämtar den här kraften, de fortsätter. Och så följer de gamla rötterna som gick ner. De följer dem upp. Och under vägen upp så sker det en korsbefruktning här. Och det blir en ny energi. Och nu så känner du de här kommer närmare och närmare dina fötter. Du känner hur de här kraften kommer in genom fotsulan på dina fötter. Känner du hur den följer dina underben. Går genom dina knän. Genom dina lår. På baksidan. Det samlas längst ner i ditt bäcken. Känn hur den här energin fyller hela ditt bäcken. Ta nu och dra den här energin. Kota för kota upp. Genom hela din ryggrad. Ta den hela vägen upp till toppen på ditt huvud. Och här på toppen på ditt huvud, känn hur det öppnas upp och det kommer en massa ljus från himlen som kommer upp. Det här ljuset kommer upp och det fyller hela dig. Så du har kontakt med nedan och ovan. Ta nu och dra den här ljusenergin, all den här energin, dra den ner till ditt hjärta. Det är som att åka hiss. Du känner hur den förflyttas ner till ditt hjärta, till ditt hjärtchakra. Du känner hur det här ljuset, den här energin fyller hela ditt hjärtchakra. Och nu kan du se hur det här strålar ut från ditt hjärtchakra. Så från den här platsen så kan du ställa dig alla de frågor du vill. Du kan lita på att det finns ett svar. Så kanske en fråga du vill ställa är: vad är det som är riktigt viktigt i mitt liv? Vad är det som är riktigt viktigt i mitt liv? Lyssna och du får försvar. En annan fråga du kan ställa dig är: vad är det som hindrar mig från att komma dit jag vill? Vad är det för någonting som hindrar mig från att komma dit jag vill? Lyssna till vad det kommer för svar. Kanske är det någon annan fråga som du vill ställa dig, så ta nu och ställ den frågan. Kraften kommer från de kapaciteten i de frågor som vi kan ställa. Så det här är en plats du kan komma tillbaka till. Det här är en plats som du kan återkoppla till varje dag. Medvetet och intentionellt. Vem skulle du bli om du gör en sån här övning varje dag? Jag vill be dig att du tar 3 djupa andetag som är intentionella, och det är också vårt sätt att avsluta den här övningen. Och så öppnar vi våra ögon. Känner att vi rör på vår kropp. Landar tillbaka. Kanske någon som vill dela med sig om en känsla eller vad ni upplevde, om det var någon som upplevde någonting.
Tack så hemskt mycket, Maria. Vet du vad vi gör? Vi ska ta och spänga av inspelningen så kan vi ta lite eftersnack.
Ja!
Anna Bergfors skulle vilja en bra övning. Men jag tror vi stänger inspelningen här, ja, helt enkelt. Ja. Och så tackar vi er som har varit med och lyssnat och som har lyssnat i efterhand. Ja. Och jag ser fram emot att ha er här i mitt lilla kontor i min talkshow. Nästa vecka kanske. Så jag hörs på mejlen helt enkelt. Ja. Tack att ni lyssnade. Hej!
Tack, hej!